Hej och välkomna till Sveapodden. Och hej till dig kära poddpartner Maria.
Hej Anna, vad kul att se dig idag. Vi chattar ju nästan varje dag med varandra om podden. Med lite olika frågor. Men det är ju faktiskt lite extra roligt de dagarna när vi ska spela in och träffa gäster. Och jag ska inte säga att vi ses live, men vi ses ju i alla fall när vi spelar in. Det är ju gäng med tjejer som jobbar med podden och jag måste säga att det är verkligen jättekul att få göra det. Vi letar ju ständigt efter spännande gäster och alla som vi frågar blir faktiskt jätteglada och tackar ja att vara med. Så att det känns verkligen som att Sveapodden har liksom ett gott rykte och folk är intresserade av att vara med.
Ja, som du säger, det är ju en hel del jobb med podden, men det är verkligen en ynnest att få träffa och chatta eller intervjua och prata med alla de här coola kvinnorna. Så jag tänker att vi ska uppmana våra lyssnare att prata med sina Svea-kompisar och andra i sin närhet att de också ska lyssna på podden. För vi träffar ju så många olika kvinnor och det finns verkligen något för alla.
Jag håller med. Vi vill ju att alla Svea-medlemmar ska lyssna och jag tror det är viktigt att vi hjälps åt och berätta för dem som hittills inte har hittat i podden vilket fantastiskt material det finns. Alla våra lyssnare tycker jag ska nu ha i uppdrag att tipsa minst en kompis och be dem att prenumerera på Svea-podden. För om man prenumererar så ser man ju när det kommer ett nytt avsnitt, så det är ju viktigt att man trycker på den där prenumerera i den appen man använder för att lyssna på poddar. Det vore ju faktiskt jättekul att få fler lyssnare, eller hur?
Ja, men absolut. Ni skulle få ut så mycket av alla de här trevliga kvinnorna som vi intervjuar. Som sagt, prenumerera på podden i er podcast-app eller podd-app. Och så lämna gärna en kommentar om vad ni tycker om avsnitten. För det är alltid roligt att se.
Och så tipsa en kompis.
Det är viktigt. Och så tipsa en kompis. Och idag ska vi prata om investeringar i dagens avsnitt. Och då kommer vi träffa Lovisa Lövenborg som på ett mycket inspirerande sätt pratar om investeringar och som särskilt då brinner för att ge möjlighet för kvinnor att investera.
Och jag känner ju att kvinnliga investerare är någonting som vi pratar mer och mer om. Ja, mer än vad vi gjorde i alla fall för 5-10 år sedan. Och det tycker jag känns jättebra. Men jag tycker ändå att det är viktigt att vi fortsätter att pusha fler kvinnor att tänka att det är inte så svårt. Och har man ett intresse så går det liksom. Det är ju ändå att ta kontroll över en viktig del av sitt liv. Hur tänker du, Anna?
Nej, men jag håller ju med. Enligt statistiken så är det ju så otroligt mycket färre kvinnor som är investerare än män. Och jag känner att jag kan lite för lite om investeringar. Men jag lärde mig massor i dagens intervju med Lovisa. Och framförallt så blir man ju så imponerad av hennes driv och att hon orkar driva igenom alla sina idéer.
Jag håller med. Jag fick när jag pratade med Lovisa fick jag en massa energi. Hon är verkligen en energispridare liksom. Och ja, men det känns jättehärligt. Och sen också hennes kunskap kring det här med investeringar och så vidare. Jag lärde mig också jättemycket verkligen. Så ja, men det ska bli kul att ni får ta del av det här och hoppas ni också tycker att det är spännande att träffa Lovisa. Här kommer dagens gäst, Lovisa Lövenborg.
Hej, jag heter Lovisa Lövenborg och jag jobbar med kvinnligt kapital. Jag är grundare till investerarnätverket Wire Invest och nu även fonden Female Fund som vi ska prata mer om här idag.
Hej Lovisa, vad kul att få prata med dig. Välkommen till Sveapodden.
Tusen tack.
Vi har ju gjort jättemycket research. Vi ser hur mycket som helst att läsa både om kvinnligt investerare, alltså olika typer av kvinnors investeringsnätverk och om dig och så vidare. Och man blir bara mer och mer nyfiken när man gräver i det här, vad spännande det är och vad mycket det finns att göra får man lov att säga inom det här området. Och jag tänker att det här med jämställdhet och investeringar kanske man inte kan så jättemycket om. Vi pratar om jämställdhet på så många olika andra sätt. När det kommer till löner och rekrytering och lite olika saker. Men när det kommer till makten att använda sina pengar kanske inte alla tänker på. Vad viktigt att även vi kvinnor får en roll i det området. Men vi tänkte så här, bara för att få en känsla, eller för våra lyssnare skulle få en känsla vart du är någonstans. Berätta lite om vad du, om vi bara så här, vart sitter du just nu? Är du på kontoret? Är du hemma?
Ja, precis. Jag har ju ett litet hemmakontor som ni som inte ser det. Det är ganska färgglatt. Mycket orange och rosa och mycket färg, för jag gillar mycket färg. Och jag blir glad att sitta i en sån miljö. Jobbar nu mestadels ifrån Höllviken. Vi flyttade tillbaka till Sverige från Lissabon här precis innan sommaren. Och Höllviken är nytt för oss, men det var liksom ett bra geografiskt läge just nu. Både nära till Köpenhamn och till Malmö, till flygplatsen Kastrup, eftersom jag pendlar ju till Luxemburg där jag har min nya struktur. Men vi ville även bo lite på landet och vara nära djur och natur och havet och så. För det fick man ju liksom i Portugal, men sen får man inte med sig solen och värmen, men ändå havskusten kände vi. Så det är ganska nya här, men vi har bott här i, ja vad blir det, lite över ett halvår.
Spännande, men du är inte från Höllviken va?
Nej, jag är norrlänning, södra Norrland. Jag är född och uppväxt i Gävle. Bodde där egentligen fram tills jag slutade gymnasiet. Och sen tog min resa fart med utland och äventyr. Så sen dess har det ju varit många städer och länder för oss. Mig och min man, bara för att han har ju då varit professionell ishockeyspelare, och det är också ett yrke liksom där man förflyttar sig på olika kontrakt, så under många år så är det liksom hans kontrakt som har styrt lite vart vi har bott, och sen så för några år sedan nu så lade han av, och då hade vi en liten dröm om att bo i ett soligt klimat, så då flyttade vi till Portugal, och sen nu då så kände vi att det var dags att återvända tillbaka till Sverige, och då testade vi Höllvik.
Det är inte en helt fel plats. Jag känner igen den, eller känner till den väldigt väl. Så jättekul att ha dig här, Lovisa. Du har ju bott på massa olika ställen, har vi tagit reda på, som sagt. Började det med att du kom till USA och gick på Shenandoah University i Virginia, eller? Eller när hamnade du där? Vilken ordning av platser var det?
Det måste ha varit... Det är min andra omgång i USA. Jag var ju frilansjournalist. Jag började skriva i tidningen väldigt tidigt och var otroligt duktig i svenska. Det har liksom alltid varit både verbalt och i text, så liksom var jag som sagt väldigt duktig i det. Och jag hade samma lärare i skolan i svenska och engelska, och han sa jag har aldrig varit med om det här för att du är så dålig på engelska. Och jag vet inte vad jag ska göra med dig, för att jag så här, har ingen annan elev som har MVG liksom nästan mot plus i svenska och ligger på IG, alltså gränsen till IG i engelska. Så det här är helt nytt för mig. Men då så sa jag till honom att okej, vi gör så här, jag får G, och så gjorde jag vissa uppgifter då särskilt för att få det här G, och så sa jag drar till USA direkt efter studenten och pluggar upp det här på något liknande komvux. Så då var jag först i Texas och pluggade på Collin County Community College för att ens ha chans att söka till det universitetet. Och Collin County var jättebra, men det var ju också det att bara vara i en miljö och prata som gjorde att liksom poletten helt plötsligt föll ner. Så efter 1,5 år där så var liksom engelskan helt plötsligt med mig. Och då sökte jag in till Shenandoah, och så gick jag en PR-kommunikation branding-utbildning sen där utanför Washington.
Men gud vad tufft att åka till Texas av alla ställen och inte kunna engelska. Alltså, det...
Men jag tänker det var bra att få en riktig käftsmäll på något
sätt. Ja, men jag kan tänka mig att du fick det. Häftigt, wow.
Men kan du förklara varför var du så dålig på engelska då? Det känns som att...
Nej, men jag vet, alltså, det var så konstigt, för att så här, liksom, jag kunde inte ens få ihop alltså, det, TH, alltså det och det. När jag såg det så läste jag det som T typ. T-H-E, alltså du vet så. Och jag vet inte, alltså det är vissa saker, det är fortfarande liksom lite märkligt, och nu sitter jag liksom med ganska avancerad finansengelska. Så nu skulle det vara så roligt att ringa den här läraren och säga liksom att du ska bara veta vad jag gör idag.
Det måste vi ju göra.
Ja, så att det är aldrig för sent, förstår ni? Och det man liksom är sämst på kan man bli bäst på, bara man lägger tid på det på något vis, om man har lite vilja. Men som sagt, det är jättekonstigt, och det kan också handla om att jag liksom aldrig fastnade för någon tv-serie, aldrig liksom tittat på filmer, lyssnar på musik, men kanske liksom inte så där när jag lyssnar på musik att jag verkligen hör orden, ni vet. Så.
Nej.
Och det är det jag tänker generationerna idag som är så uppkopplade och har engelskan i sina paddor och det här på ett helt annat sätt än vad liksom vi hade. Sen som jag är så slutet på generation, eller generation som är slutet på att inte haft det. Men det är en gåta hur det kunde bli så. Men det är liksom, det är sanningen.
Det har ordnat upp sig.
Det har ordnat upp sig, ja.
Men du, kan du inte berätta om det här Shenandoah? Det är ett ganska litet universitet, eller? Privat universitet i Virginia. Varför där?
Nej, men det var nog för att jag kollade upp liksom intensivare motsvarigheter till Bergs i Stockholm. Det är ju kommunikation, PR, branding så. Och det gör man ju inte över 4 år, utan det var väl 1,5 år med då ett halvårs också praktik ute i liksom mediasvärmen. Så jag ville inte ha allt för mycket studier, jag ville ha någon mer sån intensivt paketerad utbildning. Fick då tips om den här, just för att den hade då, Shenandoah ligger ju ute på landet i Virginia, men de hade också då just den här linjen som jag gick, hade en hub inne i Washington. Där man också fick göra otroligt mycket så här kvällsaktiviteter inom media, man fick göra mycket studiebesök, du vet det. Var väldigt mycket också politiskt emot Vita huset med besök in i Kapitolium och sådana där saker. Och verkligen lite få vara i så här rapporteringens hetluft. För de hade också val precis under min studietid då. Det var ju då Obama tillträdde liksom.
Ja, men vilken
så det kändes bara som att det var så maxat allt så. Och det, men som sagt, och just att få komma också till liksom USA:s huvudstad efter att ha gjort Texas, kände jag att så här, jag tror att det kommer vara lite annorlunda, och det var det ju.
Sen så bar du iväg till stannade du i USA då, eller berätta hur gick det sen?
Ja, men precis, då var det ju så att jag gjorde ju praktik på CNN i Washington på deras lokalstation där. Och det gick faktiskt väldigt bra och var väldigt roligt. Och jag tror jag hade en ambition om att stanna i medieklimatet. Men det som hände då var ju att det här var 2009, om jag inte minns fel. Och då kraschade ju Lehman Brothers. Och då kom ju liksom finanskrisen i Amerika ganska rejält. Och innan media då skar man ju verkligen ner på de här lokalstationerna. Och då blir det ju lite sist in först ut. Så det var ju många av de ordinarie personalen som liksom inte ens fick vara kvar. Och då någon på internship skulle få en anställning var liksom väldigt långt borta. Så det är lite grann med ju, alltså så här, historien om varför inte jag blev kvar i USA, tror jag. Just för att så här, det fanns liksom ingen möjlighet att, och det studentvisumet försvann ju då också. Så då var det bara att återvända tillbaka till Europa. Och då flyttade ju vi till Schweiz istället.
Var det med din pojkvän då som spelade ishockey?
Precis. Och så började jag bygga liksom om mitt svenska bolag då, och ta in liksom den här, det som jag hade pluggat, och funderade liksom över hur man då kunde gå från journalist mer mot liksom PR-kommunikation, branding hållet. Så det har ju liksom på något sätt blivit bra ändå, men det var liksom slutet lite på mitt USA-äventyr i alla fall.
Var det ishockeyn som gjorde att ni flyttade till Finland också, eller?
Det var det.
Vart i Finland hamnade ni någonstans?
Ja, det var också så här roligt. För då så sa jag så här, det finns liksom bara ett alternativ och det är Helsingfors. Allt annat är liksom uteslutet, för att just också där pratar de ju både lite svenska och engelska. Och vad heter det, finskan är ju inget man förstår liksom så snabbt. Och då lovade de oss att vi skulle få bo i Helsingfors, men laget var liksom lite i en förort till Helsingfors och där. Och sen så när vi kom dit så sa de att det var problem med lägenheter, som de alltid säger. Så då hamnade vi ute på så här sommaröarna i skärgården utanför Helsingfors. Och det var ju jättefint fram till november, va? Sen var det inte lika kul. Men vi var väldigt mycket inne i Helsingfors och det fanns liksom bra förbindelser och så. Så att vi gjorde ett år i huvudstaden där, och den är ju fantastisk liksom.
Mm. Ja, det är det faktiskt. Det är nästan som att man glömmer bort vilka fina grannhuvudstäder vi har.
Ja, och sen tycker jag att jag fick också med mig för första gången, eftersom jag då har varit väldigt som liksom västfokuserad. Alltså så här mycket London, mycket liksom, alltså södra Europa och framförallt då USA. Hela min liksom, det var ju också en sväng i Mexiko. Så har, var liksom, när jag kom till Helsingfors så var det som att så här, komma till en del av världen som tittade åt andra hållet. Alltså dels så var det ju en mycket bättre relation mellan Ryssland och Finland på den tiden. Väldigt mycket ryssar som var inne och handlade och liksom, man kunde åka till Ryssland på ett helt annat sätt. Och sen också Kina och liksom allt vad som hände där borta. Och det kan jag tycka så konstigt att Finland och Sverige ligger så nära varandra. Men att fokuset är som att vi också så här, finnar pratar om alla flygter som går liksom, öst. Och Sverige är liksom fortfarande så väst att vi tittar liksom åt det hållet väldigt mycket. Och som du säger, man kan också glömma att det finns så nära fast så annorlunda på något vis.
Spännande.
Sen jobbade du på Tillväxtverket, om jag förstod det rätt. Var det därefter det, eller du hamnade på Tillväxtverket? Eller?
Ja, alltså precis. Tillväxtverket var ju där liksom, jag gick med i ett nätverk som hette Kvinnors entreprenörskap eller något liknande. Och det instiftade ju Maud Olofsson väldigt tidigt inom regeringen och gjorde ju liksom en satsning gentemot alltså att kvinnor skulle driva bolag och entreprenörskap och så. Och det var Tillväxtverket som fick uppdraget av regeringen att sätta ihop det där programmet, och det pågick liksom 4 år i stöten. Så jag var med där och var ganska aktiv de första 4 åren. Och sen träffade jag några till unga tjejer inom det programmet helt enkelt. Och vi kände väl att vi var väldigt få unga. Och att man liksom attraherade många fast inte just vår målgrupp. Och på den vägen så fick vi sen av Tillväxtverket ett eget projekt. Att jobba just med liksom entreprenörskap och företagande i yngre ålder. Och då var det kvinnor från att man var 18 fram tills man var kanske 25. Som vi utvecklade ett program som heter Mindmaking för. Och så hade vi det under, jag tror att det var 2 år eller något sånt, där vi då liksom hade ett gäng kvinnor som vi gjorde en resa tillsammans med.
Spännande.
Och sen, när var det du var på Tillväxtverket? För sen 2014 eller 2014 så startade du då ditt eget investeringsbolag.
Ja, precis. Jag tänker att vi började investera med Wire som ni tänker där då, eller? Mm. Ja, det var precis där då 14-15 som vi klev in liksom i våra första externa investeringar inom fastigheter. Och då hade ju jag och Ellie som jag har Wire med, båda investerat liksom tidigt i bostadsmarknaden.
Vad menar du med det? Det läste jag någonstans att du hade gjort. Så hade du köpt en lägenhet någonstans, eller vad menar du?
Ja, vi båda hade liksom köpt lägenhet tidigt, och sen hade vi också varit med liksom och haft så här, gjort ombildningar med BRF-er och suttit med i liksom såna BRF-styrelser och varit liksom väldigt aktiva, om man säger liksom på den privata sidan.
Jag förstår. Mm.
Men sen så kände vi att det måste gå att investera liksom i fastigheter utanför sitt eget boende. Och det var då där 2014-15 som vi tillsammans liksom, med våra bolag då började bli fastighetsinvesterare externt utöver vårt eget boende.
Jag förstår. Det måste ha varit lite... Gud, hur gammal var du då, måste jag fråga?
Gud, nu är det... Ja, men vi, och det är också så här, jag tror både jag och Ellie är de två, alltså jag vet inte om det finns fler, men båda vi två hade varit ordförande i svenska BRF-er innan vi fyllde 30.
Ja, det kan ju inte vara vanligt.
Och du vet, det är inte den positionen man tar som 27-årig kvinna.
Nej.
Men det var liksom så här, det har funnits med, det här som jag håller på med, det har funnits med mig liksom på något vis hela vägen, fast jag kanske inte har tänkt på det. Men som sagt, så det gjorde vi, och båda vi hade varit liksom med och ombildat det, och sen så började vi som sagt med lite externa investeringar där 2014-15.
Tittar du liksom historiskt tillbaka mot liksom din, hur det växte upp, som du säger, PR och marknadsföring och de här bitarna, liksom, har du med dig hemifrån när det kommer till att jobba med investeringar och sånt, eller?
Alltså min pappa har jobbat bank, så det är klart att jag liksom någonstans var med honom tidigt på banken och liksom har varit i en nära kopplad liksom miljö, absolut. Och min mamma var ju lärare. Så ibland säger man så här att jag har tagit lite av liksom bankfinansen och sen även liksom pedagogiken, eftersom jag tycker det är roligt att prata och lära ut. Liksom så. Men så att jag absolut, det har ju liksom funnits med hemifrån där, och jag tror att det gör att jag visste om det. Förstår ni? Att man så här visste det här med investeringar och konton och banker och företag och hur liksom saker och ting lite hänger ihop inom finans. Så det lär jag nog ändå säga att jag fick med mig.
Och hur går det med Wire Invest idag? Är det fortfarande aktiv och jobbar ni fortfarande med investeringar, eller hur ser det ut?
Ja, Wires portfölj har investeringar som är tecknade fram till halva året 2025. Så det är minst 1,5 år till som vi har liksom pengar i rullning. Men vi har varit lite just under hösten nu och i liksom senaste tiden, så har ju fastighetsbranschen haft det väldigt tufft i de liksom ränteläget som har varit och så. Så vi har inte gjort så mycket nya investeringar. Vi har mer liksom jobbat med vår befintliga portfölj. Vi hade gjort någon exit tidigare där vi har behövt och liksom lagt om någon plan lite grann så. Men vi har en portfölj och den ligger fram till som sagt andra halvan av 2025.
Vad är det för typ av fastigheter? Är det liksom bostäder eller kommersiella fastigheter eller en blandning?
Det är en salig blandning skulle jag säga, och det är väl det som har varit vår styrka också, att vi både har kunnat gått in i onotera, vi har kunnat gått in i direkta bolag som ska bygga, vi har provat fastighetsfonder. Och liksom vitt och brett egentligen spridit ut risken. Vi har ju gjort 22 olika investeringar med Wire. Så att vi har som sagt alla möjliga kategorier.
Och vad är det för kvinnor som har investerat i Wire? Vart har ni hittat dem och hur har ni marknadsfört er?
Alltså inom finans så är det ju ungefär som att marknadsföring inte existerar. Det är ju jättesvårt att så här just göra liksom annonsmaterial och liksom stå som, om man tänker att man kommer då just också från liksom en PR-kommunikationssida, så har man ju 2000 idéer om hur man vill göra det. Och så är det som att rullgardinen åker ner framför ögonen, lite av juridiken. Så Wire har nog varit med att det har varit så här mun till mun, man behövt registrera sig, man har behövt fylla i ganska mycket formulär för att ens få en investeringsmöjlighet. Det är liksom så det är på något vis. Men jag kan känna lite att det i sig har gjort att det har blivit lite så här omvänd effekt. Att många har varit lite nyfikna och man verkligen har liksom velat ha den där länken och man vill veta vad man ska anmäla sig. Och man har hört via en kollega eller en vän och så. Så att det har ju liksom byggts upp digitalt. Och det var väl också räddningen här nu när covid kom. Att vi liksom verkligen kunde fortsätta investera i en jättestark marknad. Trots att vi inte kunde vara på arbetsplatser eller ha workshops fysiskt och så, utan att vi verkligen har byggt det digitalt.
Vad är det för typ av storlekar på investeringar för en privat, liksom, för den enskilda personen? Vilka belopp pratar vi om ungefär för att gå in i Wire?
Vi har tre målgrupper som vi har jobbat med där. Vissa investeringar har varit för just beginners, sådana som vill komma igång. Och då har det varit 25 000 svenska kronor. Och sen har vi vissa investeringar som heter Builder, de som mer har velat bygga ut sin portfölj. De har en del investeringar och vet lite mer om det. Och då har det varit 50 000 och sen har det varit en grupp som också har varit lite mer via sina bolag eller lite mer liksom rutinerade. Och då har de haft från 100 000 och så har vi blandat. Men de allra flesta skulle jag säga har varit från 25 och sen majoriteten liksom 25-50 och så är det några få som har varit från 100 000.
Spännande.
Och hur ser den typiska kvinnan ut då?
Ja, det har vi såklart statistik på. Nu ska vi se, jag tror att hon är mellan 40 och 55, tror jag vad stora målgrupp är. Sen är den ganska stark också, ja, men så här 30-40, alltså de som är precis som vi själva är. Hade en ganska liksom stark tillväxt här nu under covid på de som var liksom från 18. Den yngre
målgruppen.
Man märkte att de satt mycket online och liksom hittade oss via Instagram eller du vet så. Och ville vara med i workshops och så. Så det tyckte vi, det liksom slutade. Vi har haft det liksom på slutet mer av dem och det tycker vi är jättekul. Men sen är det också kvinnor som pratar mycket pensionspengar. Alltså som så här någonstans där kring 50-55 känner att nu måste jag nog göra någonting liksom, för att om 10 år ska jag bli pensionär och hur ska jag tänka och hur ser min pensionspremie ut och vad kan jag göra själv och hur kan jag få liksom det kapitalet på sparkontot att växa och lite sådär. Så jag tror den yngsta är ju då 18 och den äldsta hon är 74. Och sen är det liksom väldigt spritt däremellan, både från så här söder till norr liksom.
Och du nämner att ni gör workshops, så ni både investerar och sen så arbetar ni tillsammans kring vissa frågor. Hur ser det ut och hur fungerar det?
Ja, alltså det har varit att vi har haft vissa turnéer när vi har åkt ut på så här workshop-turné. Då har vi kört Stockholm, Göteborg, Malmö. Och så ibland har vi gjort någon uppe i Dalarna. Och någon tror jag i Mellansverige också när vi har fått så här inbjudan. Men då samlar vi kvinnor och så pratar vi om alltså att investera, ta risk. Sparande, olika liksom typer av investeringar och sen såklart en del liksom om fastighetsinvesteringar och vad det är och hur vi ser på det och sådär. Och sen när vi har varit ute så har det varit jätteviktigt för oss att alltid också kunna ha en investeringsmöjlighet. För just med Wire har vi pratat mycket om det där med less talk och more action, att det är liksom kvinnor vill ju ofta ha en liksom tidig utbildning, läst 40 böcker och verkligen förkovrat sig, va, innan man tar risk med sina pengar. Och någonstans så försöker vi säga lite att det går också att göra learning by doing och faktiskt prova sig fram. Så det ingår också då i workshopen och sen så är det mycket såklart frågor och ventilation och bara prata med kvinnor på ett enkelt sätt, tycker jag. Vi har liksom försökt att i allt material och allt vi gör inte liksom snurrat in oss i det där finanssnacket med alla förkortningar och alla svårigheter. Och det är fortfarande min ambition att så här, jobba i finans, men att fortsätta prata ett språk som alla förstår.
Hur tjänar du pengar på det då? De här människorna investerar i företag och är det liksom som att du får ränta, eller liksom hur funkar sånt?
I Wire har modellen sett ut så att vi har liksom velat att kvinnorna ska investera tillsammans med oss för att då göra avkastning på pengarna. Så vi har ju själva varit inne i, alltså jag tror att det i princip är nästan alla investeringar vi har gjort, har vi också haft liksom en del i där vi har haft våra pengar. I den modellen som vi har haft med Wire, så de bolagen som har fått låna våra pengar, de har liksom betalat för att vi har liksom projektlett en kapitalanskaffning. Och så har vi fått liksom betalt ifrån dem då per projekt. Och sen har det funnits också en liten administrativ avgift hos varje investerare.
Ja, okej. Okay. Ja, vad bra. Men det är lite intressant det där som du sa, att det var inte helt lätt kanske att få den där länken. Och det känns som att det är lite så trendigt att man vill vara med i något som är lite exklusivt. Liksom. Man vill vara lite utvald. Om det är för lätt att komma med kanske, så då kan vem som helst vara med. Då är man inte så intresserad, höll jag på att säga.
Nej, men verkligen. Och det är liksom, det är en ny erfarenhet för mig. Ja. Just att så här, jobba med lite, vad ska man säga, bakvänd marknadsföring på något sätt. Att så här, göra det lite svårt. Men det är som sagt inget vi har liksom valt, utan det är bara det vi var tvungna att liksom anpassa oss till.
Ja, spännande. Men sen har ni tagit all den där erfarenheten, det fanns en idé, en tanke, en dröm om att det här skulle kunna bli mer internationellt. Och det är där Female Fund-idén startade, det är så det var liksom.
Ja, jag skulle säga att dels så liksom, Wires modell växte lite grann ur sig själv. Liksom. Vi hade ett jättestarkt år 2022. Och jag tror att vi låg någonstans över 20 miljoner i investerat kapital då på 12 månader. Och den modellen som då som vi jobbade i där, den sa någonstans att taket var 2,5 miljoner euro. Och då var det liksom inte så mycket mer att växa i. Utan då var rådet att ni måste hitta en reglerad modell. Det kan vara liksom ett investmentbolag, det kan vara en svensk fond eller liknande liksom, för att kunna driva det här till liksom riktigt höga volymer om ni vill liksom bygga ut det. Och där var vi väl, alltså vi funderade väl lite liksom fram och tillbaka på det, vi tittade på det, men det var också, det är otroligt kostsamt att bygga de här modellerna. Så vi såg lite att så här, det kommer bli väldigt dyrt för investeraren. Och vi hade ju som sagt en modell där inte det har varit dyrt för investeraren innan. Så där tyckte vi kanske att så här, det vet vi inte riktigt om det är läge att göra. Och den frågan ligger väl liksom lite fortsatt på bordet, att vi liksom inte har tagit något beslut där för den svenska modellen. Men jag kände väl att om man ska göra det då, om man ska bygga en riktigt stor modell, då kände jag att då ska det liksom vara öppet för fler länder. För Bayer har ju haft lite norskt intresse, för de förstår ju svenskan. Och lite från Finland och de som pratar finlandssvenska. Så vi har ju sett liksom att intresset finns utifrån. Och jag, som sagt, har ju bott de senaste 3 åren i Portugal och har liksom nära relation där till liksom svenskar som har varit i många andra länder och ligger ju nära, alltså både Spanien och ja, Sydeuropa. Och det är ju så här, det är ju inte bara i Sverige det är så här. Utan så här, alla kvinnor egentligen världen över tror jag har samma problem att komma liksom in i finansmäckan lite så. Så att då kände jag att ska man väl göra det och göra en satsning så kanske lika bra att bygga en global modell. Och jag landade i att så här, med mitt nätverk och det jag har gjort tidigare liksom, så skulle det vara jättehäftigt att bygga en global fond. Och det började jag då kolla upp här 2021 och liksom tog ett beslut om att Luxemburg är det bästa alternativet. Och sen så tog det ju 1,5 år av administration och slit.
Så, men du har aldrig bott i Luxemburg, eller hur? Du har bott på så många ställen så jag kan tala reda på alla.
Nej.
Så det måste, hade du kontakter och så där, eller hur?
Alltså det var ju också lite det där bara att så här, åka och få den där käftsmällen som vi pratade om med Texas. Jag hade ett telefonnummer till en advokat i Luxemburg. Och Daniel, min man, sa så här, kan jag få det där numret till den enda personen du känner där när du ska åka dit? Och jag gjorde också så att jag bokade biljetter och hotell i 10 dagar.
Du skulle vara där i 10 dagar?
Ja, för att verkligen så här, inte bara åka ner, ni vet, så 24 timmar och få någon liksom första feeling, utan att verkligen så här, stövla runt där i 10 dagar och känna så här, är det här liksom ett alternativ? Och det gjorde jag, så träffade jag den här advokaten, Maurice, som var liksom den första som då lyssnade på den här liksom ambitionen och idén. Och sen liksom fick jag vidare kontakter av honom och liksom gjorde lite research och hade som sagt lite andra möten uppsatta. Och sen då kom jag tillbaka efter 10 dagar och kände att så här, jag tror det är möjligt.
Wow.
Du nämner att det finns en annan person som du har haft Wire tillsammans med, en tjej. Är hon också involverad i Female Fund eller?
Nej, hon jobbar med fortfarande med mig i Wire, så vi har ju liksom den tillsammans. Och sen har hon fokus lite på kvinnor här i Sverige som vill komma igång med investeringar. Så hon har en superbra podd för det, som hon också har haft liksom på sidan i Wire. Så brinner hon mer för, skulle jag säga, alltså de här liksom första stegen inom finans. Och då, det har liksom varit som styrka i Wire att vi har haft liksom just de här olika målgrupperna. Så hon håller nu på med ett nytt bolag som ska hjälpa kvinnor liksom att komma igång den första biten mer. Och hon kände också att hon ville liksom, hon bor ju i Stockholm och ville liksom vara med på Sveriges marknad så.
Och nu ska Female Fund lanseras, är det som man säger, den 8 mars på nationella kvinnodagen?
Ja, vi har ju, som sagt, vi var ju och myglanserade oss lite grann här nu under World Economic Forum i Davos.
Spännande.
Ja, och det var ju lite bara så här varumärket och bolaget och hela liksom idén och vårt budskap egentligen. Och sen så har vi ju som sagt den första fonden här nu och ska ju då börja om båda här nu kring 8 mars. Att man liksom, fonden är öppen för att teckna. Så det stämmer.
Och hur tänkte du kring World Economic Forum och berätta lite vad det är? Varför valde ni att åka dit?
Ja, men World Economic Forum är väl vad jag tänker är Europas liksom största mötesplats för just finans- och hållbarhetsfrågor, ekonomi, politik och det där liksom hur allting lite hänger ihop. Jag bodde ju i Davos då när vi var i Schweiz, så jag liksom hade ju beskådat det lite från sidan då för ett antal år sedan. Sen var jag medbjuden förra året med en svensk grupp och det svenska eventet Swedish Lunch. Så jag var i Davos 4 dagar förra året och var på en del med seminarier och event. Och sen så tänkte jag att om det tajmar så skulle det vara roligt att göra någonting med liksom fonden under nästa år. Och så fick vi ju Finansinspektionens tillstånd i Luxemburg här i september. Och sen så var det ganska mycket därefter med att så här, om båda banken och fondbolaget och så. Så jag insåg typ i slutet av oktober, november där att det blir nog rätt bra att göra någonting. Med varumärket Fina Jul kommer vi ändå inte hinna. Så då bestämde jag mig för att vi skulle liksom göra en insats. Och där i Female Fund i holdingbolaget i Luxemburg så har jag också 12 managing partners, alltså investerare. Jag samlade dem och några från investeringskommittén och styrelsen och så. Och så var vi ett gäng som, vi var 15 som åkte tillsammans. Och så var vi med på det här Swedish Lunch-eventet. Och så hade vi en lila jacka och vita byxor med väldigt mycket roliga budskap på. Stort på ryggen så här, the future is equal, det står the future is female. Och lite sådana grejer liksom på kläderna. Och de var ju otroligt uppmärksammade där. För att där är det ju mycket också traditionellt med kostym och kavaj och ni vet.
Så det är bara kvinnor i Female Fund? Är det en dum fråga kanske?
Nej, jag tycker att det är en ytterst relevant fråga. Ja, tanken här med Female Fund är ju att vi ska bygga precis liksom... något liknande det vi har gjort med Wire i form av att vi ska göra lite på kvinnors sätt och liksom försöka hitta ett koncept som gör att kvinnor blir attraherade till finans. Liksom. Skulle tycka att det var roligt, få ett intresse, ett nätverk och allt det där som behövs. Liksom. Så tanken är ju att det är lite grann det vi ska göra och då har vi sagt att det ska vara en kvinnligt ägd fond. Och det är ju i Luxemburg den första kvinnligt ägda fonden. Vilket man också kan bli mörkrädd för när det ändå är liksom 2024. Men så är fallet och det tycker jag understryker liksom att det behövs.
Absolut.
Och sen får vi se, den här första fonden ska jobba med kvinnligt kapital och kvinnliga frågor. Och sen får vi se efter 2030 vad som händer. Liksom.
Så ni är väldigt picky, vad säger jag? Alltså, så att ni, med vad ni investerar i också då. Vad ska jag säga, jämlikhet i de sakerna som ni investerar i också.
Jag önskar ju att man hade kunnat haft, alltså att man samlade kvinnligt kapital och bara liksom kunde bidra med kvinnligt kapital in i fastighetsbranschen av kvinnligt ägda bolag också. Eller i alla fall både och. Men det finns så få kvinnliga fastighetsbolag. Med Wire i Sverige så tror jag att vi har sett upp de två som är. Men det är liksom väldigt få kvinnliga ägare och väldigt få jämställda bolag. Så skulle man ha det som krav så fanns det liksom ingenting att investera
nej,
i.
Okay.
Och därav också så har vi valt att så här, försöka då göra impacten på andra sidan. Alltså innan man investerar kapitalet. Men sen så har vi ganska höga ändå, alltså hållbarhetskrav på vad vi investerar i. Och vi har ju, fonden har ju en sån här ESG-stämpel nivå 8. Så det är ändå liksom att det ska vara hållbara och gröna investeringar. Så att det finns såklart lite riktlinjer men det är inte så att det bara är kvinnliga bolag eller liksom så.
Men när du pratar om 12 liksom, managers och du pratar investeringskommitté, det känns ju som ni har levlat upp eller att det är mycket, mycket större än Wire liksom.
Ja, men hela strukturen är ju någonting annat. Alltså, ja. Wire är ju mer, så här, i Sverige så finns det ett fenomen som kallas för så här, gräsrotsfinansiering, typ crowdfunding. Wire är ju mer en sån typ av modell. Det här är ju en fond som också har liksom en av de liksom största strukturerna som då kräver Finansinspektionens tillstånd och en helt annan typ av rapportering och krav på kommittéer och due diligence och sådär. Men jag kände också att så här, ska man göra det så varför inte göra det ordentligt? Liksom.
Här kommer två viktiga datum som kan vara bra att känna till för er som är medlemmar i Svea. Svea Internationals årsmöte kommer i år att hållas den 20 april i Stockholm. Även om du inte kan närvara på plats kommer det finnas möjlighet att närvara online. Under hösten kommer Sveas världsmöte att gå av stapeln den 3-6 oktober i vackra Amsterdam. Ta chansen att träffa sveor från hela världen och besöka denna underbara stad. Håll utkik efter mer information om hur du anmäler dig till någon av dessa event på svea.org och i våra nyhetsbrev.
Kan du berätta lite mer om World Economic Forum? Deltog ni i några samtal eller liksom hur, på vilket sätt ser dagarna ut där? Liksom, och vad gjorde ni? Liksom?
Ja, alltså vi hade ju då, vi började ju i Zürich först på dagen innan och hade lite liksom genomgång och träff alla vi som liksom slöt upp. Och sen så åkte vi buss gemensamt upp då på, vad blev det, onsdagen var vår första dag. Och det var då vi var med på den här Swedish Lunch som är grundad av två svenska killar som har blivit ett av Davos liksom, mest populära event. Jag tror de hade 4 000 anmälda i år och jag tror att det var liksom 800 platser eller något sånt. Och där har de då sponsorer som ja, men banker och finansbolag och statsministern har varit där något år. Finansministern var där i år, handelsministern var där i år från Sverige. Så det är både politiker och profiler och bolag och banker och sånt. Så vi var med där, liksom, syndes och var med i... Liksom, i liksom mingelsvärmen.
Hade era jackor på er då, va?
Jackorna på och sen hade de ju ett sånt där litet media corner som vi gjorde lite intervjuer och lite sånt i det. Och sen efter det så hade vi Equality Lunch som är då, det är ju ett bolag som kommer från USA och de är ju otroligt duktiga på att så här, jobba med equality tycker jag. De är långt fram både i det här med female funding och att så här, göra det på lite coola sätt. Så Equality Lounge var vi sen och var där och tittade och gjorde lite research, lyssnade på liksom jättebra paneler, jättebra samtal, fick också där liksom mycket mingel och det var lite tv-bevakning så där gjorde vi en av oss en intervju med, jag tror att det var från Chile eller något sånt på spanska. Det var jättekul. Och det är ju det där som kan hända i Davos, förstår ni? Att på så liten yta så är liksom hela världen. Och sen hade vi lite aktiviteter med en bank som vi hade med oss från Luxemburg som heter Bill. De hade både sin schweiziska och luxemburgiska avdelning med. Så vi hade liksom en liten sammankomst med dem. Så det var vår agenda i år. Och det blir så intensivt och så mycket intryck. Så vi sa så här, det var nog lite lagom. Förra året så var jag ju där som sagt fler dagar. Men då hade jag liksom, det var på ett annat sätt. Och så var jag ju lite själv. Så då, när man är många så blir det ju liksom, ni vet, det bara pågår.
Ja, men det måste ju ha varit vilken energi liksom.
Skulle du säga att drivkraften i ditt fall eller liksom i ert fall är det liksom jämställdhetsfrågan eller kvinnligt investerande eller vad är liksom din grundvärdering eller varför är det så, varför har du fastnat för det här liksom?
Jag tror att grundvärderingen är att jag vill att det ska vara självklart så här, bästa personen kan få rollen oavsett om det är liksom kvinna eller man och att jag tror att man så här blir lite stött av att så här, man tror att kvinnor inte vill investera, att man inte vill ha ledande positioner, att ni vet allt det där, man vill inte äga, man vill inte sådär. För jag ser inte att det är så, dels när jag tittar på mig själv och när jag tittar på min omgivning. Sen så i liksom ett större perspektiv så tror jag att jag tycker det är viktigt att kvinnor och män tillsammans liksom på något vis tar ansvar för vad världen är på väg. Jag tror att vi behöver liksom mer, alltså mer jämställt ledarskap. Jag tror att vi också behöver alltså diversifiering, mer mångfald på många sätt. Det ser väldigt homogent ut i liksom mycket ledningar där det tas beslut, både politiskt och inom finans. Och där pratar vi mycket om att så här, makten sitter i pengarna. Och liksom, det kan ju vara så att ett bolag till exempel har jättemånga kvinnor och mångfald på ledande positioner. Och de kan föreslå att så här gör vi. Men är det så att ägaren tycker något annat, så på sista raden så är det ändå ägaren som oftast tar beslutet. Så jag ser att så här, det är jättebra att kvinnor och liksom fler tar plats i ledningarna, men jag tror också att ägarfrågan är det som blir liksom avgörande. Och just med fastigheter så tycker jag att så här, fastigheter är någonting som vi alla lever och verkar i. Det är ju det som är vårt liksom samhälle.
Man kan ta på det på något sätt.
Ja, men precis. Och hur utvecklingen någonstans ser ut framåt grundar sig mycket i hur den ska byggas. Och det tror jag blir bättre om vi liksom får fler input.
Du är också med i styrelsen för Her House Foundation. Och berätta vad det är och hur blev du involverad i det?
Ja, alltså det jag har varit med och hjälpt till med där, det är ju lite grann att se om fastighetsbranschen kan hjälpa till att ge bostäder till kvinnor som kommer ifrån kvinnojourer. Så Her House är en stiftelse som har jobbat liksom för kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Och ett av liksom de stora problematiken kring det har just varit liksom, var ska man flytta någonstans? Eller hur ska man liksom, ta sig vidare efter att man har lämnat den här relationen och varit som sagt kvinnojour. Och där tänker vi att som i ett socialt hållbarhetsarbete så borde det vara ganska rimligt att fastighetsbolagen kanske kan prioritera de här kvinnorna precis som man prioriterar andra utsatta målgrupper. Och det projektet var jag med och startade upp här. Det var väl, krisen kom väl just under covid med den här frågan, att den blev ännu mer aktuell då. Och sen så är det projektet, ja, nu rullande liksom.
Har du, vad ser du framför dig nu liksom? Vad är nästa, så att säga? Du har varit med i jättemycket spännande projekt och saker och så. Men vad är det du, åka tillbaka till Davos nästa år och vara ännu större eller vad?
Ja, alltså det är en jättebra fråga. Jag tror att jag har haft möjligheten senaste åren att just göra mycket olika. Och jag är väldigt tacksam för det, för att alla erfarenheter lär en olika saker. Och man har möjlighet att så här, utveckla nya nätverk inom liksom, olika områden. Så nu tror jag väl mer att man ska försöka liksom, att hålla fokus på en sak, och det som jag nu har dragit igång med Female Fund är ju alldeles för stort för att inte göra det på heltid.
Mm.
Så min tanke nu är att jag ska jobba med det varumärket initialt fram till 2030. Vi har liksom en plan som följer de globala målen, och att varumärket ska jobba ganska brett just med så här, kvinnligt ägande, kvinnligt ledarskap, få fler kvinnor in i finans och ekosystemet. Men såklart också titta på den här första fonden, och det kanske blir fler fonder också inom andra områden. Men jag har nu försökt senaste 2 åren här att liksom avveckla så mycket jag kan omkring, och så ska jag vara 100% närvarande i det här nu.
Hur ofta åker du ner till Luxemburg och sådär då?
Det är lite olika. Alltså, under den här admin-processen så har det varit i perioder mer ofta, flera gånger i månaden ibland när det har behövts. Nu är ju ni också svenskar som bor i Sverige, och då tänker jag att ni också är vana vid det här med att man kan signera allting med bank-ID så enkelt. Så gör man inte i Luxemburg. Nej, man stämplar och man skriver med papper och man bevittnar inför 1, 2 eller 3 advokater, ni vet. Och man ska vara på en särskild plats när man gör si eller man gör så och så vidare. Och det är notarius publicus, och man är så här, det här är en helt ny värld för mig.
Ja, det gjorde vi för 35 år sedan i Sverige. Typ.
Ja, och det är därför jag aldrig har gjort det.
Liksom. Ja, precis.
För då var inte jag född, där jag får säga, men precis. Så att, som sagt, därav så har det varit i perioder mer eller mindre. Nu har jag ju också en styrelse i Luxemburg och investerar i Luxemburg som gör mycket av det som liksom framgent ska ske där. Event och besök och möjligt. Men sen är det såklart min ambition att vara där mycket också. För vi har ändå en stark målgrupp liksom, i Luxemburg. Och, så. Men sen får vi se. För det är också många andra platser som vi vill ha med oss på den här resan. Så att,
Hur tänker ni att ni ska nå ut liksom, den här liksom, utrullningen och marknadsföringen och så vidare? Hur tänker ni nästa steg?
Men jag tror att vi generellt ska nog jobba med Skandinavien initialt tillsammans med Benelux, alltså området kring Luxemburg. Vi gör också lite insatser nu i UK, för det är också en väldigt stark finansmarknad. Så den tror jag är viktig att få med ganska snart ändå. Och så ser vi lite vad vi får för liksom utfall där. Och sen så får vi liksom ta världen i steg. Men jag personligen vill ju såklart titta snarast möjligt på USA också. Och vi har i den här fonden nu avtal så att vi kan ta in amerikanskt kapital och amerikanska investerare. Mm. Så det kan vi egentligen göra redan nu. Men där tror jag också att man så här, ska försöka göra någon form av insats. Men det kanske är 1,5, 2, kanske 3 år bort.
Man måste ha ganska lång horisont när man jobbar med investeringar. Jag tänker som du säger, 2030 låter långt bort, men i investeringsvärlden så man måste hålla i och det tar lång tid innan man får, innan det blir liksom exit och så vidare, att det blir pengar som kan återinvesteras och sådär. Så att det gäller ju att ha långsiktighet när man går in i en sån här bransch. Stort lycka till verkligen, det känns så rätt där du säger och där du tänker och som Anna säger, vi hoppas att både äldre och yngre kvinnor hoppar på tåget när ni gör det enklare och möjliggör det på det här sättet. Alltså. Vi får gå och kolla på bankboken, Anna. Vad vi kan.
Absolut.
Hur det ska bli framöver.
Det är ganska roligt. Det är faktiskt, jag är ju, undervisar ju då på högstadiet här i Ängelholm i privatekonomi. Det är ganska mycket intresse där, får jag säga. Med aktier och man vet varenda, alltså man kan ganska mycket, det är klart olika, men och jag i och för sig måste jag erkänna dock att det är ju killarna som vet ofta mest.
Ja, jag tror att det är en jätteviktig del att man just får med sig det i skolan. Mm. Så att det är nog en av liksom de allra viktigaste grejerna för att den här utvecklingen ska bli det vi tänker, att man börjar tidigt och i den skalan. Sen så tror jag liksom just alltså när vi ser nu de här globala målen som gör att det ställs ganska hårda krav på organisationer, banker, politiskt. Det är också en jätteviktig del. Ursula von der Leyen tog beslut i EU nu om den här kvoteringen som kommer i styrelser. Det kan man tycka lite grann vad man vill om just med kvotering. Men det kommer ju att göra att vi ser att för bolag kommer att få mer mångfald i styrelserna här från 2026 tror jag det är. Så det händer mycket just nu inom det här. Och det gör ju att det blir en våg av det. Och sen om den vågen blir hög och slår ut och försvinner eller om den liksom är bestående, det får vi ju se.
Det kommer du fixa, Lovisa. Den kommer.
Du är en del av vågen, Lovisa.
Ja, du är en del av vågen. Absolut.
Ja, absolut. Så är det. Jag blir lite nyfiken när du pratar om Portugal och att du har bott där i 4 år och så vidare. Alltså, det känns som ett land dit många drömmer att flytta. Var det så där bra som man bara kan tänka sig? God mat, varmt, trevligt.
Ja, men solen skiner ju.
Det gör den.
Ja, och Atlanten är fantastisk alltså.
Ja.
Det får man säga. Det är liksom en väldigt, väldigt fin natur som jag tycker många svenskar har missat också. Väldigt fina träd och vita stränder och så här. Det är ett liksom fantastiskt land så långt. Sen tycker väl jag att det är jättejobbigt när man inte kan språket. Just liksom att så här, inte förstå vad folk pratar om när man ligger och sover om man hör någon prata utanför på gatan. Liksom. På samma sätt som att man vill prata med den äldre målgruppen. För portugiserna är duktiga på engelska, men liksom man kan inte prata med, alltså då får man prata med någon i sin egen ålder eller ni vet lite sådär. Så att jag ser att jag tycker att det var både och. Jag tycker att det var väldigt svårt på vissa sätt. Jag tycker också att det var fantastiskt på andra. Men de åren vi gjorde där nu var liksom tillräckligt, ett äventyr och jag tror att vi säkert skulle kunna liksom flytta tillbaka längre fram, men då ska man vara i en period där man kanske kan jobba digitalt eller vara mer liksom mellan grejer.
Bodde ni i Lissabon, var det så?
Mm. Yes.
Bara det här med tanke på att man kan bo, ja, men som du säger, några år lite sådär nomadiskt, att lite beroende på att man har man är mitt emellan någonting eller att man kan jobba digitalt. Bara den tanken gör ju att man kan tänka sig att bo på många olika ställen. Och även bo i Höllviken i Sverige. Alltså det är ju, även det har ju sina fördelar med att komma hem ibland och vara i sitt eget land. Liksom, och känna att man kan språket, man kan strukturerna.
Vi har bank-ID.
Vi har bank-ID. Synd att vi inte kan exportera bank-ID.
Ja, nej men alltså jag måste säga det är så, alltså Sverige är så enkelt på något sätt. Och sen såklart också som du säger när man kan språket och så, men det är något annat liksom. Och just det där med ett utlandsliv, det, man ska ju vara beredd på att det tar mycket energi, alltså mycket tid att så här bli inskriven, att man så här ska hitta, man ska ha hälsovårdsförsäkring, man ska fixa med det, man ska ha skola, men ni vet, alla andra delar, de bara på något vis löser sig automatiskt i Sverige. Så att jag tror liksom att man ska kunna om till exempel jobba, att båda ska ha jättemycket jobbuppdrag och man ska jobba fulltid och inte ha den där tiden att lägga på sidan, det tror jag är svårt. Men som sagt, vissa stunder i livet när man har möjlighet, det är ju många svenskar som gör det, och vi såg också nu efter covid och under covid att det kom ner mycket yngre. Så svenska skolan i Lissabon har ju fått sig en rejäl skjuts. Och även svenska communityn. Så det är många, många skandinavier. Och det gör ju också att det blir liksom trivsamt och mer gemenskap.
Ja, vad spännande. Nu har ju du varit en hel del i Luxemburg också. Jag har varit där några gånger och blev första gången väldigt överraskad. Det är en liten pärla verkligen, måste jag säga, Luxemburg. Vad är dina erfarenheter och har du något tips på vad man skulle kunna göra när man är där liksom?
Nej, men jag tycker att alltså, det är så fina byggnader. Så att bara gå runt där är ju alltså, att man känner att det är en annan liten värld. Så. Nej, men jag tycker att det är väldigt liksom, god mat, väldigt trevlig, alltså, trevlig befolkning. Det är också så här med vatten och skog och liksom, väldigt fin natur i närhet av liksom, staden. Sen tycker jag ju om franska språket, så bara liksom lyssna på det är ju som musik i öronen liksom. Så att det är allt trevligt, bra shopping liksom på liten yta. Nej men alltså absolut, jag tycker att Luxemburg är också en så här bra hubb om man är ute och åker i Europa, om man bilar och sådär, att faktiskt stanna i typ en dag eller en natt eller två eller sådär. Nej, jag tycker att den är mysig och som sagt var också pampig på något sätt. Man känner lite där att så här händer grejer liksom.
Jag håller med. Man ser alla de här coola banknamnen och liksom, man inser att det är liksom, men det är också för att det är en liten yta. Rör man sig bara liksom i centrum så finns ju allt där liksom. Så det är ju det är inte så svårt att känna att man är mitt i staden liksom, och att man är där det händer och så vidare.
Vi brukar ju avsluta våra intervjuer med att våran gäst får berätta om de har något motto, livsmotto som du brukar användning av eller du vill dela med dig av, professionellt eller privat.
Ja, men jag tror att alltså, eftersom entreprenör och den livsstilen som jag har valt så är liksom privat och jobb flyter ihop väldigt mycket. Liksom. Och jag har nog lite mitt sätt att göra saker på båda fronter. Mottot är nog att så här, våga prova och lite det där ordspråket som jag tror är ångra inte det du gjorde, bara det du inte gjorde.
Mm.
Så här, göra en sak och det blir inte det du har tänkt dig, då får man med sig ändå mycket lärdomar och erfarenheter. Men att sitta och tänka att man borde eller skulle vilja göra och sen då på något vis fundera flera varv efteråt, hur skulle det ha blivit, hur skulle det ha gått, vad hade kunnat hända, det händer inte åt mig.
Ja, men det där tar den långt verkligen, måste jag säga. Och det med ditt liv är väldigt, jag tänker på det här att du valde den här speciella utbildningen i USA, väldigt målinriktat måste jag säga. Det känns som det är flera saker som du beskriver i ditt liv som känns väldigt så här, jag vet vad jag ville, jag hittade det, jag gjorde det liksom.
Det är så faktiskt mycket och det började ju liksom tidigt. Alltså jag skickade ett brev till Nya Vännernas tidning i Karlstad när jag bodde där när jag var 11. Och typ formulerade något liknande. Det vore ju schysst om jag kunde få låna ett hörn av en tidning. Och så ringde de upp så här från redaktören. Ja, hej, vad är det du menar? Jag bara, nej, men jag tycker att man kunde ha en liten intervju med barn uppe i hörnet. Faktiskt, tycker jag.
Ja, men det är underbart.
Ja, de bara, men gör en sån och kom in med den så vi tittar på den. Hur det är tänkt, liksom. Ja, det kan heta minintervjun, tycker jag. Och från det sen hur jag liksom flyttade tillbaka till Gävle, började skriva liksom i Gävle Dagblad, tog med det konceptet in där liksom. Jag vet inte, men på något sätt så här, saker är ju möjligt men du måste jobba hårt för, absolut.
Och våga.
Och våga och liksom ha en idé och presentera den liksom.
Fantastiskt. Vi avslutar med dessa ord. Inspirerande vidare. Stort tack för att du har varit med, Lovisa.
Jätteroligt att prata med
dig. Ja, detsamma. Tusen tack.
Ja, sköt om dig.
Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang i Svea. Om du vill tipsa oss om en intressant svensk kvinna med utlandserfarenhet som du tror skulle passa i vår podd, mejla oss på sveapodden@svea.org. Sveapodden finns på de allra flesta platser där du hittar poddar, såsom Spotify, iTunes, Google Podcast och Acast. Du kan även följa oss på sociala medier. Vi finns bland annat på Facebook, Instagram och LinkedIn. Där hittar du oss under namnet Svea International. Mer information om Svea kan du hitta på vår webbplats svea.org. Musiken i detta avsnitt är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Tack för att du lyssnat.